för massa år sedan så började vi fundera på, kan man inte förebygga bröstcancer? Och jag tror sällan jag blir så utskrattad som när jag för 10-15 år sedan sa att vi ska ha nollvision för bröstcancer. Folk skakade på huvudet och sa, men du förstår väl att det kommer aldrig finnas en situation då vi inte kommer att ha bröstcancer. Då försökte jag förklara att en vision är ju inte en box som man ska ticka, utan det är ju liksom en riktning, kan man säga.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
I Sverige erbjuds kvinnor med jämna mellanrum mammografi, en röntgenundersökning som kan upptäcka bröstcancer tidigt. Upp till 7 av 10 bröstcancerfall upptäcks på det här sättet. Kan mammografi bli ännu bättre på att upptäcka cancer? Ja, det menar Per Hall, som just nu forskar om att anpassa mammografin efter varje kvinnas risk för att få cancer. Välkommen hit till Forskarpodden Glöd, professor Per Hall.
Tack så mycket.
Hur många röntgenbilder tittar du på en dag?
Jag tittar inte på några röntgenbilder, för jag är onkolog, cancerspecialist, men jag arbetar mycket nära en stor mängd radiologer på Södersjukhuset. Så att jag kan säga att dels arbetar jag med dem, dels har vi samlat in mammografibilder, så att vi har samlat in kanske 4-5 miljoner mammografibilder på kvinnor som deltar i den så kallade Karma-kohorten. De här 4-5 miljoner mammografibilder har vi nu använt för att identifiera de kvinnor som kommer att utveckla bröstcancer. Okay. Alltså de kvinnor som skickas hem med ett negativt svar, det vill säga att du är frisk, du kommer tillbaka om 2 år.
Och en kohort?
En kohort, det är en grupp individer.
Just det.
Så kan man säga. Mm.
Vad skulle du vilja säga om det svenska mammografiprogrammet?
Skulle jag säga först, innan jag överhuvudtaget sätter igång och ifrågasätter det, så vill jag understryka att det är en av världens bästa mammografiscreeningprogram. Det finns inget program som är bättre. Kvinnor mellan 40 och 74 år inviteras, kallas att komma för en mammografiscreening, mammografiundersökning varannat år. På så sätt, precis som du säger, så upptäcker man 7 cancrar av 10. Det kan dock bli bättre. Vi tror att gå för den här åldersbaserade screeningen där man inviteras på basen av ålder. Hur vore det för att vi inviterade kvinnor på basen av risk? Eftersom idag är ganska duktiga på att tala om vilka kvinnor som kommer att utveckla bröstcancer inom en kort period, såsom 2 år. Så ska vi då gå för att invitera på ålder istället för att invitera på risk? Och låta de kvinnor som har en hög risk för bröstcancer undersökas oftare och kanske med andra metoder.
Till att börja med, det mammografiprogram vi har idag, hur mycket forskning ligger det bakom där vi står nu?
Ja, det ligger väldigt mycket forskning, och Sverige var först ut. Alltså redan på 70-80-talet så började man genomföra flera studier, 5-6 stora studier, där man jämförde dödligheten i bröstcancer mellan de som inviterades till mammografiscreening och de som inte. För att mammografiscreening, ska man komma ihåg, det handlar om att hitta cancer tidigt i ett botbart skede. Det handlar inte om att hitta cancer generellt, utan att hitta cancer tidigt så att de går att bota. Med andra ord, mammografiscreening påverkar dödligheten i bröstcancer. Då kunde man visa att dödligheten i bröstcancer sjönk med 20-30-40% hos de kvinnor som gick på mammografiscreening.
Det är fantastiskt.
Det är helt fantastiskt, och det är unikt då.
Hur ska forskning vara enligt dig?
Forskning, för att citera en av mina tidigare chefer Hans-Olof Adami, så ska forskning vara unik och rolig. Det var lite annat, lite sikspår, men man ska göra det som ingen annan har gjort, och man ska se till att man omger sig med duktigt och kompetent och trevligt folk. Men just när det gäller mammografiscreening så har vi en unik möjlighet i Sverige. Vi har då, som jag har pratat om, det fantastiska mammografiscreeningprogrammet. Vi har sjukvård som är extremt välorganiserad. Vi har personnummer, vi kan följa individer via register. Så att vi är väl skickade att genomföra den här typen av studier. Det är vi till våra nordiska grannar, det är några länder till i världen, Nederländerna, Belgien, som har möjlighet till detta.
Mm. Du har ju också sagt att forskning ska vara roligt. Mm. Det är ju ändå väldigt allvarsamma ämnen det här.
Det är allvarsamma ämnen, det håller jag helt med om. Men det är ändå så att du ska, för att vara väl motiverad att arbeta. Alltså många i min grupp exempelvis, de arbetar egentligen lite för mycket. Är något problem så är det att de arbetar för mycket. Man får ibland allvarliga samtal med dem och säga att nu får du se till att ha ordentligt sommarlov exempelvis, eller inte arbeta på helgen. Så att man ska ha kul när man går till jobbet. Och jag tror att delvis att de arbetar så mycket, det är dels att de gör unika saker, de märker att de kan göra skillnad, men vi har också kul. Så att i detta allvarliga, man kan ju inte varje dag gå till arbetet och ha, liksom, vara deppig för att man ägnar sig åt något så besvärligt som bröstcancer, utan man måste snarare tänka sig att det vi gör kan komma kvinnor till nytta.
Mm. Har du fler förebilder från ditt yrkesliv?
Mm. Jag har Hans-Olof Adami för hans driv, hans sätt att sätta upp mål och att genomföra det. Och en annan person som jag arbetade med, hade ynnesten för arbete med några år innan han pensionerades, så det var Jerzy Einhorn på Radiohemmet. Jerzy var också, han hade två saker som jag tog efter. Det var totala patientfokus. Patienterna stod alltid i fokus och de skulle försvaras på något sätt när neddragningar kom eller förändringar i sjukvården. Och det andra var att han bestämde sig för att nå ett mål. Och det målet, det skulle mycket till för att han skulle nå det. Så att ibland kunde han vara lite hårdhänt, men han nådde sina mål. Och det där fokuset, att man sätter upp någonting. Jag vill, för massa år sedan så började vi fundera på, kan man inte förebygga bröstcancer? Och jag tror sällan jag blev så utskrattad så när jag för 10-15 år sedan sa att vi ska ha nollvision för bröstcancer. Folk skakade på huvudet och sa, men du förstår att det kommer aldrig finnas en situation då vi inte kommer att ha bröstcancer. Då försökte jag förklara att en vision är ju inte en box som man ska ticka, utan det är ju liksom en riktning kan man säga. Idag ser vi kanske mer accepterat. Men när vi började fundera på detta, så om det nu finns mediciner som minskar risken att insjukna bröstcancer, varför kan vi inte gå vidare? Det finns mediciner, de har för mycket biverkningar, låt oss tackla de här problemen.
Så vi kan nå en nollvision för bröstcancer?
Ja, nu vågar jag svara ja på den frågan. Ja, jag tror aldrig att vi kommer bli av med alla cancer. Det kommer inte bli, men vi kan definitivt minska. Och anledningen till att jag kan säga det med trygghet är ju att om vi tittar på hjärt-kärlsjukdomar, Karin, så har... Alltså när jag läste medicin på 70-talet, det är väldigt länge sedan, så började jag fundera på om jag skulle ägna mig åt cancer. Och då, på det 70-talet var cancer ingen stor, det var inget stort problem. Det var hjärt-kärlsjukdomar. Så då sa den här forskaren att ska du göra något vettigt så ska du ägna dig åt hjärt-kärlsjukdomar. Sedan dess så har insjuknandet och dödligheten i stroke och hjärtinfarkt gått ner dramatiskt, för att man har identifierat riskfaktorer, högt kolesterol, högt blodtryck, tobak och så vidare. Man har gjort någonting åt det, man har medicinerat i vissa fall. Och om hjärtdoktorerna har varit så duktiga, varför ska inte vi onkologer kunna vara lika duktiga?
Exakt. Hur påverkar det dig då att man skrattade åt dig när du kom med nollvisionen?
Ja, det var inte riktigt kul. Jag fick höra på omvägar, ingen vågade säga det direkt till mig, jag fick höra på omvägar. Det var faktiskt någon från en patientorganisation som sa, ja, du är ju känd för de tokiga idéerna. Och det kunde man ju kanske ha sett lite positivt, men det kändes lite konstigt. Och återigen, en vision, det är ju inte ett mål. Man ska inte ticka en box och säga att det ska inte vara någon bröstcancer kvar. Men det är en riktning, vi ska gå åt det hållet. Vi måste ändå börja fundera på förebyggande och inte endast fokusera på behandling. Behandling är jätteviktigt, oerhört viktigt. Vi ska fortsätta forska om det förstås. Men varför ska vi inte kunna ta rygg på kardiologerna, hjärtdoktorerna och också förebygga? Så att ja... Det kändes inte riktigt bra.
Men nu får du berätta, går det att förebygga bröstcancer?
Yes. Alltså det finns mediciner som vi ger till bröstcancerpatienter för att minska risken för återfall. Och de här medicinerna, som oftast är då hormoner, antihormoner, de medicinerna reducerar risken eller minskar risken för återfall med 30-40, ibland 50%. Något snille för 30-40 år sedan, på 80-talet, började fundera på, kan vi inte ge det här till fortgående friska kvinnor och se vad som händer? Och återigen, det minskar risken att insjukna bröstcancer med 30-40-50%, vilket är helt magiskt. Problemet med medicinerna är att de hade för mycket biverkningar, så en sånt etablerat preparat som tamoxifen, det kan man skriva ut till patienter, mycket biverkningar, klimakterieliknande biverkningar. Men få doktorer vill skriva ut det till friska kvinnor, och få friska kvinnor är intresserade av att ta det. Så då började vi fundera, kan vi sänka dosen? Så vi genomförde en studie för några år sedan. Då vi sänkte dosen av tamoxifen. Det visade sig att en tiondel av dosen antagligen har samma förebyggande effekt, men kommer med betydligt mycket mindre allvarliga biverkningar. Sen så finns det en aktiv substans i tamoxifen som heter endoxifen. Endoxifen, då hade vi en idé om att för att tamoxifen minskar tätheten i brösten. Och det är liksom som ett tecken på att behandlingen fungerar. Så då tog vi endoxifen och så lät vi 90 kvinnor sätta det direkt på brösten för att se om de kunde minska tätheten. Och tätheten minskade faktiskt, men tyvärr gav det mycket utslag, hudutslag, så den studien fick vi avbryta. Och nu försöker vi med rent endoxifen i oral, alltså i tablettform. Så att visst, det går. Och vi ska inte ge upp bara för att man tidigare inte har kunnat visa några resultat och för att man tidigare har haft för mycket biverkningar. Jag är övertygad att vi kommer att komma en bra bit på väg och att vi med hjälp av våra riskmodeller kan identifiera de kvinnor som verkligen har en så hög risk för bröstcancer. Så det räcker inte att screena, vi måste även förebygga.
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får fler än 60 000 personer en cancerdiagnos i Sverige, varav över 7 500 får bröstcancer. Det betyder att ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag. Ungefär 30% av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Det är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Men män kan också få bröstcancer, även om det är ovanligt. Drygt 60 män får bröstcancer varje år i Sverige. Behandling och prognos för bröstcancer hos män är samma som vid bröstcancer hos kvinnor. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena, vilket främst beror på att fler fall upptäcks tidigt och på bättre behandlingsmetoder.
Har du själv haft kontakt med någon nära som har haft bröstcancer?
Ja, när jag var 10-12 år så drabbades min mamma av bröstcancer, det hon ser som bröstcancer, och hon opereras på Karolinska sjukhuset. Jag har ibland funderat på om det var därför jag valde att bli onkolog och därför jag valde bröstcancer. Jag har själv inte tänkt på det så att det skulle vara ett aktivt val, men nog 17 har det någonting med mitt undermedvetna och tänkande att göra. Det är jag helt övertygad om.
Vad gör du på fritiden?
På fritiden så spelar jag golf, jag får välja själv. Det tycker jag är vansinnigt kul, umgås med min familj, mina 3 söner.
Jag har hört att du var väldigt duktig på att spela golf när du var liten.
Jag var liten så var jag duktig. Jag var duktig, på den tiden var det inte så vanligt med golfspelare med låg handikapp. Men jag började fundera lite grann på om jag inte är nästan lika duktig nu. Jag är snart 70 och har 5 i handikapp, det är bra. Framförallt så tror jag att det är så att man slappnar av. Jag kan inte tänka på arbete, jag kan inte tänka på anslag eller rapporter som ska skrivas eller pengar som ska dras in, utan man tänker på att få en liten elak vit boll ner i en hål.
Mm. Finns det några likheter mellan golfvärlden och forskarvärlden?
Ja, alltså ju mer man ägnar sig åt det, ju bättre blir man. Det är väl det bästa. Alltså för att bli en riktigt bra forskare så måste man intensivt ägna sig åt det. Man måste umgås med väldigt, väldigt bra, kompetenta människor så att man lär sig av andra. Det är ungefär som att spela golf, så måste man spela mycket och spela med dem som är lite bättre, så anstränger man sig lite extra. Så att på så sätt kan man säga. Sen är det här låter jättekonstigt, men golf betyder mycket svårare än forskning.
Det är det?
Absolut.
Varför det?
Därför i forskning, jag vet, alltså när i forskning så vet jag ungefär vad jag ska göra. Jag vet ungefär vad jag behöver åstadkomma för att nå det målet. Jag vet ungefär hur jag ska designa en studie. Jag vet ungefär vilken statistisk bearbetning som krävs. Med en golf så är det, allting kan hända. Du kan vakna upp och komma upp på golfbanan och gå hur bra som helst. Du spelar trots att du är stressad eller du ska göra någonting på eftermiddagen. Andra dagar kan det vara hur harmoniskt som helst och du förstår inte varför ingenting funkar. Du har ingen som helst kontroll.
Vad spännande. Ja. Nu har vi kommit fram till ett moment här som vi kallar för min hisspitch.
Ja. Mm.
Och då ska du få tänka dig att du ska in i en hiss. Det är bara du och en till person som är med där i hissen. Och den här personen kan tänka sig att skänka pengar till cancerforskningen. Så du har en kort hissfärd på dig, max en minut. Och du ska fånga den här personens uppmärksamhet och övertyga om att satsa på just din forskning och ditt projekt här. Hisspitchen börjar nu.
Vet du om att en kvinna i timmen drabbas av bröstcancer i Sverige? En kvinna i minuten i Europa. Och vi gör ingenting åt detta. Vi är jätteduktiga på att hitta cancer tidigt. Vi är jätteduktiga på att behandla bröstcancer. Men vi gör inga förebyggande studier. Det finns nästan inga i världen idag. Det finns mediciner samtidigt som minskar risken att insjukna i bröstcancer. Kanske halverar risken. Dessa studier behövs. Vi behöver vidareutveckla medicinerna. Vi behöver inkludera ett stort antal kvinnor för att se att det verkligen funkar. Där tycker jag att du ska spendera dina pengar. Jag kan också berätta att jag har gjort den här hisspitchen och att vi fick en jäkla massa pengar. Så att den här hisspitchen drog jag inte muntligen men skriftligen på en halv sida. Jag fick en halvt A4-ark på mig 2009. Karolinska institutet hade fått besök av en känd svensk familj och de ville ha något innovativt nytänkande. Och jag skrev ner, glömde bort alltihopa, kallades till ett möte i december 2009. Och där stod familjen Rausings representant och sa, bra, du är utvald. Ja, när bestämmer ni er? Bestämt oss har vi redan gjort. Så 70 miljoner kronor på ett konto, varsågod, kör igång. Och då kunde vi bygga upp den så kallade karma-kohorten så att de här 70 000 kvinnorna som vi nu följer prospektivt sedan dess. Och som vi har lärt oss oerhört mycket av.
Men det behövs ännu mer pengar.
För specifika studier, där har vi lagt grunden till någonting som många runt oss använder. Alltså vi delar ju med oss av det här materialet helt anonymt förstås, att ingen kan spåra de här kvinnorna. Men vi låter andra forskare ta del av det och vi samarbetar. Så att säga att hittills så tror jag att det är 3 eller 4 avhandlingar och kanske 250 artiklar som har publicerats på det här materialet. Men sen måste vi gå vidare med specifika studier, för att här är det alltså en så kallad kohort, en stor grupp människor, 70 000 kvinnor som vi följer prospektivt, identifierar riskfaktorer för bröstcancer. Och där vad vi då inte visste när vi drog igång 2010, att bilder skulle bli ett så, att mammografibilder skulle vara så viktiga. Så nu har vi 4-5 miljoner bilder. Vi har lärt oss vad AI, deep learning, machine learning är för någonting, vilket vi inte heller visste vad det var för någonting för när vi började. Och vi kan nu identifiera förändringar på mammografibilden som talar om en kvinna kommer att utveckla en bröstcancer. Det hade vi aldrig kunnat göra utan den här fantastiska gruppen kvinnor som du har tillåtit oss att följa dem.
Och nu det här nästa projekt då, det heter SMART, eller hur?
Det heter SMART, ja.
Ja. Vad innebär det?
Först kommer man på akronymen för vad studien ska heta. Den ska heta Karma, Karisma eller SMART. Och så SMART kommer på, det lät ju bra. Det står för Stockholm Mammography Risk Trial. Det kan bytas ut till Swedish Mammography Risk Trial om man så vill. Men det handlar om att vi ska gå från åldersbaserad screening. Alltså idag så har vi en av världens bästa screeningprogram. Vi bjuder in alla kvinnor mellan 40 och 74 år varannat år. Vi hittar massor av cancer i tidigt skede när det går att bota. Men många av de här kvinnorna kommer tillbaka inom 2 år med en cancer som oftast är ganska aggressiv, en så kallad intervallcancer. De här kvinnorna vill
Varför kallas den intervallcancer?
Den är mellan 2 screeningintervall. Så att en kvinna kommer för mammografiscreening, skickas hem innan hon kommer tillbaka för inom 2 års tid så hittar man en cancer. Hon har kommit tillbaka med en knöl exempelvis. Mm. Så att vi är nu duktiga på att identifiera de kvinnor som kommer att komma tillbaka. De kvinnorna ofta, de har hög risk förstås, de har ofta täta bröst, de har svårundersökta bröst. De skickas hem när de egentligen inte borde skickas hem. Det finns inga bevis för att en så kallad riskbaserad screening, när vi alltså inviterar kvinnor på bas av risk, är bättre än en åldersbaserad screening. Socialstyrelsen har precis gått ut och sagt att vi kan inte rekommendera riskbaserad screening för det finns inga bevis, vilket jag tycker är korrekt. Men då borde Socialstyrelsen också gå ut och peka med hela handen och säga, bra, nu drar vi igång studier så vi kan visa om det är bättre med riskbaserad screening.
Men det är just det du
gör här. Det vi vill göra, precis. Mm. Men problemet är att det är ganska dyra studier och det är inte helt enkelt att få finansiering. Mm.
Ni delar alltså in kvinnorna i 3 grupper med hög risk, mellanrisk och låg risk.
Ja.
Och hur kan man redan då på kvinnans, ska man säga, första mammografi se vilken riskgrupp man tillhör då?
Exakt, eller? Alltså, så att man tar en mammografibild, man lägger till några frågor. Dricker du alkohol? Röker du? Har du gått in i klimakteriet? Använder du hormonersättningsmedel? Har du en familjehistoria för bröstcancer? Så 5-6-7 frågor. Till det så lägger man då en AI-baserad, artificiell intelligensbaserad analys av bilden som tar några sekunder upp till en minut. Då man då identifierar inte bara täthet utan andra förändringar på mammografibilden, så kallade förkalkningar. Man tittar på sidskillnad. Om det ena bröstet är mer tätt än det andra bröstet så är det en indikation på att det är någonting som händer i det ena bröstet. Allt det här sammanvägs till en riskskår. Precis som du säger, hög risk, medel eller låg. Och många av de som har en hög risk har också väldigt täta bröst. Och då är vårt förslag att dessa kvinnor ska genomgå en ytterligare undersökning. Och just det som vi nu undersöker, det som vi nu analyserar, det som vi nu studerar är så kallad kontrastförstärkt mammografi.
Mm. Där man alltså, Men vänta nu, behövs vi reda ut här. För om man har låg risk, alltså kan man, hur stor är den risken?
Om man screenar 1000 kvinnor så kommer 5 av dem diagnostiseras för bröstcancer. I högriskgruppen så kommer det inte vara 5 av 1000, utan om du har 1000 kvinnor med hög risk så kommer det kanske vara 30, 35, 40 till och med. Så en ordentligt ökad risk, att gå från 5 till 40, det är förstås en väldigt ökad risk. I lågriskgruppen så är det kanske inte ens 1 på 1000 som kommer att utveckla bröstcancer. Kanske 1 på 3-4 tusen kommer att utveckla bröstcancer. Det är en väldigt, väldigt låg risk. Då skulle man kunna tänka sig att man säger till den här gruppen att du behöver inte screenas alls, eller att du kommer varannan gång eller var tredje gång. Det är en större utmaning för kvinnor som kommer för mammografiscreening. De är hälsomedvetna, de vill kontrollera sig. Och att då säga till dem att du har låg risk och du behöver bara komma var fjärde år eller var sjätte år. Man har försökt sådana studier. Jag har försökt med det sättet att fundera i Storbritannien. Och jag träffade en brittisk forskare här i helgen, och hon sa att hon fick 800 elaka mejl. Från kvinnor som sa nej, det är inte tal om. Så att det kan man fundera på i framtiden, hur vi ska bära oss åt. När vi blir riktigt, riktigt, riktigt duktiga på att säga att du har en så låg risk att du behöver inte undersöka det varje år. Så att i nuläget så fokuserar vi på högriskkvinnor, den gruppen av kvinnor.
Men, för det är ju en mellangrupp här, de har täta bröst, den mellangruppen.
Nej, mellangruppen har oftast inte speciellt täta bröst, de har ganska lätt undersökta bröst.
Så kan du berätta först vad täta bröst är, att det är helt klart.
Om man tänker sig en mammografibild och ser den, det är bröstets kontur och så är det svart och vitt, kan man säga lite hårt. Det svarta, det är fett. I fett får man inte cancer. Det vita, det är bröstkörtelvävnad och bindväv. Och det är där man får cancer. Ju mer, och man kan säga att kvinnor som har väldigt täta bröst, alltså mycket vitt, de är drabbade på två sätt. 1. De har en högre risk att utveckla bröstcancer. 2. En bröstcancer kan gömma sig i det täta bröstet. Så på så sätt så är de dubbelt drabbade, så kan man uttrycka det. Och det är därför vi tycker att kvinnor med täta bröst och hög risk, de ska undersökas oftare. De ska undersökas med andra metoder.
Så den här mellangruppen som har mellanhög risk, vad får de för undersökning?
De har oftast inte speciellt täta eller svårundersökta bröst. Och det hamnar inte så mycket cancer där. Det är inte så många kvinnor i den gruppen som diagnostiseras med cancer. Och de föreslår vi att de screenas precis på vanligt sätt. I nuläget så tänker vi lågisk grupp och mellanrisk. De fortsätter precis som vanligt varannat år. Högriskgruppen ska då få en mer skräddarsydd behandling.
Okej, och då får du berätta hur den ska se ut.
Då tänker vi oss så här. En kvinna genomgår sin vanliga mammografiundersökning. Hon måste få frågan, vill du ha din risk uppmätt? Ingen person ska ju få sin risk uppmätt utan att vilja ha det. Om hon vill ha sin risk uppmätt och det visar sig att hon har en hög risk, så ska hon omedelbart få genomgå en kontrastförstärkt mammografi.
Vad är det?
Kontrastförstärkt mammografi, då så injicerar man vanligt jodkontrastmedel som används vid datortomografi och alla andra undersökningar i armvecket. Joden har som fördel att den ansamlas i en cancer. Så oavsett om bröstet är tätt, oavsett om det är helt vitt, så lyser cancern genom att joden har samlats där. På så sätt så hittar man en cancer mycket enklare. Sen ska hon också, de högriskkvinnorna, genomgå mammografiundersökningar, inte varannat år utan varje år framöver. Det är så vi tänker. Och sedan om vi ska spetsa till det, kvinnor med riktigt, riktigt hög risk. Alltså de 2-3% som har så hög risk så att, är det verkligen etiskt korrekt att säga att du ska screenas? Ska inte de här kvinnorna också erbjudas förebyggande behandling?
Och då är det den här tamoxifen som ni erbjuder?
Eller dess nedbrytningsprodukt endoxifen som vi just nu studerar och som visar hittills ta i tre. Vi har inkluderat 120-130 kvinnor. Vi har väldigt lite biverkningar. Så att det kan vara en väg framåt. Vi vet inte.
Men det här med kontraströntgen, det låter ju fiffigt. Kan man inte erbjuda fler det?
Jo, alltså det är rätt. Det är oerhört fiffigt. För att det finns ju massa olika sätt man kan undersöka kvinnor på som har täta bröst. Magnetkameraundersökning är en variant. Det är dyrt med magnetkameraundersökning. Apparaten är dyr och många, tiotals miljoner. Det tar lång tid för radiologen att undersöka bilden. Kontrastförstärkt mammografi, det är en vanlig mammografiapparat som man har utrustat med lite annan teknik för kanske 300-400 000 kronor. Fördelen är att personalen känner till det, de känner igen det. Det här är precis som vanligt, förutom injektionen så är det precis som vanlig undersökning. Radiologerna, röntgenläkarna känner igen det. Så att man talar med radiologer runt om i landet så har det... Så för 2 år sedan så var det Västerås och Sörhuset som hade kontrastförstärkt mammografi. Idag så tror jag att det är åtminstone 20-30 sjukhus som planerar att inköpa utrustning. Så jag tror att det är vägen framåt. Det är billigt, det är snabbt och det är bra.
Mm. Ja, vi håller ju cancerforskningen igång då tack vare alla fantastiska gåvor som vi får från privatpersoner och företag. Och ditt projekt, Per, det har fått 5,25 miljoner från Cancerfonden. Vad betyder det att pengarna är insamlade på det här sättet?
Alltså man kan säga att få pengar från Cancerfonden, det är ju ett kvitto på att man är på rätt väg, att man gör någonting vettigt. Alla cancerforskare i Sverige vill ha pengar från Cancerfonden just på grund av detta kvitto. Då har man en stämpel så att säga i passet som säger att man är ett, man är duktig cancerforskare, två, man gör någonting som är vettigt. Så det ska man inte förakta. Pengarna förstås, det är också viktigt, men att man får den här stämpeln att man... För att inte ha pengar från Cancerfonden, det är liksom, vad har man gjort för fel nu? Sen har det alltid varit så att Cancerfondens pengar har funnits i bakgrunden. Det har aldrig funnits en trygghet i att ha de här pengarna som kommer in med jämna mellanrum så att man kan finansiera sina studier och sin personal.
Ja, då är det dags att säga hej då och tacka för idag. Men nu får du chansen att ge alla kvinnor en uppmaning. För vi vet ju att tidig upptäckt räddar liv. Så vad ska man göra?
Man ska 1. Undersöka sina bröst regelbundet en gång i månaden. Gör det när du duschar. Du kanske är intvålad. Enklare att undersöka brösten. Lär dig hur dina bröst känns i normala, i sitt normaltillstånd. Om du gör det regelbundet så noterar du också om det finns en förändring. Det är det ena. Det andra, gå på din mammografiscreening varannat år. Hoppa inte över det. Det är livsviktigt. Då hittar man cancer tidigt och du får bra prognos. 3. Fundera noggrant innan du börjar äta hormoner. Behöver du hormoner för att du mår dåligt i samband med klimakteriet? Ja, testa några år. Men håll inte på för länge. Tobak påverkar inte bara risken för lungcancer, påverkar också risken för bröstcancer. Så låt bli tobak. Alkohol, drick inte för mycket. Alkohol påverkar också risken för bröstcancer. Och avslutningen, var fysiskt aktiv. Det minskar risken för i princip alla sjukdomar utom möjligtvis vrickade fötter.
Därmed säger vi tack så mycket Per Hall, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.